God morgon. Härligt med lite FN blues. Här sitter man och lyssnar på blues och så blir man avbruten av den moderna tiden. God morgon. Så är god morgon. En och en halv minut över åtta denna måndag morgon. Äntligen är det måndag. Den 28 juli 2008. Ja, de sa ju att det skulle bli oska och grejer här igår kväll, så jag sprang ju till studion här och kopplade ur alla apparater så att de skulle vara helt spänningsbefriade. Både av människans spänning och av Guds spänning. Men nu är det bara min spänning här, för det har liksom inte börjat åska än på hela natten. Eller inte vad jag hört, jag kanske sov så tungt, jag vet inte. Eller också så kommer det börja åska precis när man sitter här med lurarna på sig och byxorna nere liksom. Så att jag vet inte. Man får väl jag vet inte vad man gör då. Man får väl, ja alltså, vad gör man på radiostationer när det börjar åska? Jag har aldrig riktigt tänkt på det där under alla år man har intresserat sig för radio och tv. Måste man inte sluta sända då liksom och gå hem? Och det här är farligt, men jag vet inte. Kanske ja. Är det därför man ska börja med internetradio kanske? Jag vet inte riktigt. Föreningen Musik och Media, vi sänder varje vardag här mellan 8 och 9. Och på lördagarna sänder vi mellan 9 och 12 och sen mellan 18 och 19 och även söndagar 9 till 11. Thomas sköter om sändningarna. Och jag heter Lasse Lundberg. Man kan besöka vår hemsida på musikochmedia.com. Eller så kan man skicka en e-post till mig, radiolars@musikomedia.com. Eller varför inte besöka min egen lilla hemsida, för där finns nämligen lite gamla såna program burkade. Då går man till radiolars.com. Och här tillbaka till framtiden, för det här led som framtid på den tiden, 70-talet alltså. Don't do the crime. Keep your eye on the sparrow, Bertha's theme. Sammy Davis sjöng in den för ganska länge sedan vid det här laget. Och var det inte sport-tv som hade den där som signatur här för mig? Jag vet inte. Jag tittar inte på sport. Däremot lyssnar jag hemskt gärna på den här låten. Christopher Cross, Ride Like the Wind. Ungefär som beskrivning av mitt liv alltså. Ja, den här låten hade jag. Stärkte mig med Amerika när man kände sig liksom jagad på grund av all det här radiohatet som fanns här och hur man inte fick hålla på med fri radio om man inte tillhörde etablissemanget. Ja, den där låten ger alldeles speciella känslor för mig. Ride Like the Wind och Christopher Cross. Som jag berättade igår när jag spelade premiären av SBC-programmet här. Det är de första två timmarna. Jag sände väl en tredje timmen här nästa lördag då, mellan 9 och 12. Jo, men det var ju någonting ganska oskyldigt, jag tyckte man, med att köra SBC och spela lite musik och sådär. Men tyvärr blev det en jättesuccé och det innebar ju att det ska ju någonting som etablissemanget och politikerna ska kolla över vad folk tycker. Och det här att jag hade den dåliga smaken att berätta hur Radio Nord blev stoppat av den här socialdemokratiska regeringen då på den tiden. Olof Palme stoppade över Radio Syd som fortfarande fanns kvar. Han fanns fortfarande kvar då. Det var inte så smart tydligen enligt den politiska korrektheten, så att de förbjöd stationen där och försökte att stoppa folk som höll på med sån här radio. Men däremot själva startade de ju likadant program för att suga upp. Precis som med Radio Nord, där man förbjöd Radio Nord men startade närradion för att på ett ganska lömskt och fult sätt då ta över liksom folks intresse för sån här radio. Så historien gick igen, och det finns ju liksom som anser att den gick igen i och med den kommersiella radion när den kom, hur där många olika stationer stoppades och ett par etablerade tog över det också. Jag har inte studerat just den senaste tredje delen av historien så noggrant så jag vågar uttala mig om det i detalj själv. Men det finns många som hävdar det här och det är, ja, det skulle inte förvåna om det nu är så. Och nu håller väl då, är det kulturministern hon är, moderaten här, vad heter hon? Vad heter hon? Ulf Adelssons fru. Hon håller väl på, ska fixa en ny lokal, eller vad säger, en rikskanal för reklamradion då åt några av de stora etablerade. Inte så många väljer på vilka det kan bli, men det är någon som betalar bäst förstås. Jag vet inte hur, liksom, hur det funkar, vad, om det går till ett ändamål som några politiker gillar eller om de bara lurar dem, att de är så lätt lurade. Jag vet inte riktigt hur det funkar med vänskapskorruption. Men vi har ett korrumperat system när det gäller just mediepolitik här i Sverige. Där några stora, rika bestämmer, så är det ju många länder. Men skillnaden är att här vet vi inte om det. Ja, men i gamla Sovjet så visste de liksom att de levde i en diktatur och folk började prata i koder och sånt där. Och det var bara några enstaka högt upp i partiet som kanske inte visste, men de allra högsta visste ju förstås. Men det var de dumma politruker som inte visste, men här är liksom de flesta av oss dumma politruker. Och det är fortfarande de få högst där uppe som vet, men det blir fler och fler och fler här nere på botten som börjar inse. Så att se, det ligger någonting i luften alltså. Vi får vänta tills de här etablerade suger upp det också på något sätt. In the air tonight. Och här är också en klassiker som är värd att vara en klassiker. Phil Collins förstås. Engelsmannen som lyckades i Amerika med det här. I can feel it coming in the air. Klassiker, den kommer att vara i många av 100 år kanske, det vet man inte. Svårt att säga där ibland vilka låtar och vilken musik som kommer att vara så där riktigt länge, men i alla fall någonting för vår civilisation kan man säga kommer att vara länge. God morgon, det här är Föreningen Musik och Media. Man kan e-posta mig på radiolars@musikochmedia.com. Och just nu så har då solen börjat lysa här över Stockholm södra del och det skulle bli nästan lika varmt idag som igår, sa de på nyheterna. Jag har då öppnat så att det är korsdrag här, så den lilla bris som finns. Och så får man väl sen hålla ögonen och framförallt känselkropparna på huden här öppna för att gå ut och kontrollera när den östra sidan börjar bli så varm utanför att det är varmare än det är innanför. Och då får man stänga till. Persienner och gardiner har redan ner för att det inte ska komma in och solljus utöver det som kommer ut när det är öppet. Och sen får man göra så även på den västra sidan då när värmen där har kommit över inomhustemperaturen. Och så får man hålla det stängt. Igår klarade jag mig riktigt bra. Jag var inne hela dagen och gjorde precis den manövern. Då satt jag in och jobbade faktiskt hela dagen med data. Jag tänkte, det är så varmt, man kan inte vara ute. Och det gick riktigt bra faktiskt att hålla kylan. Peppa tar ju tre, men man måste vara försiktig. Och det är inte bara kylan man håller ute, det är en fukten. Det blir fuktigt ute i luften av alla dessa växter som står och växer. Och plockar upp fukt från marken som de sprayar ut över naturen. Så det är även fukten som gör att det är ganska bra då att hålla stängt. När man vill ha det trevligt inomhus. Annars tror man liksom att man ska öppna för in luft. Jag är en sån som alltid vill vädra för att ha frisk luft. Men just det här läget på sommaren så ska man stänga till. När man har växt upp här i Norden så är det där counterproductive tror man. Man tror att det är fel. Men jag bodde i öknen några år. Då fick jag liksom lära mig hur de stängde till där. De hade neddraget jämnt och stängt jämnt. Och det insåg man efter ett kort tag varför. Det var för att den här extremt starka solen ute så att det inte skulle värma upp. Det var samma sak när man åkte bil. Man tyckte det var varmt. Det naturligt var att öppna vindrutan då. Liksom bara dra ner rutorna. Men då blev det ännu varmare. Så att det är såna här saker man får ställa om. Såna här grundläggande saker man får ställa om. När man färdas över kontinenterna, vilket inte våra förfäder gjorde. Frågan är om våra efterlevande kommer att färdas över kontinenten eller hur det kommer att gå med den här civilisationen. Det finns ju de som anser att de efterlevande är här. Att de besöker oss. Att de har stuckit iväg på något rymdskepp och nu kommer tillbaka som aliens. Ja, varför inte då ta och spela Earth Angel när man vet att det är någon från jorden så länge? Del Shannon här på Föreningen Musik och Media innan jag ska berätta mer om denna spännande story. Earth Angel. Ja, det är så vackert, inte ett öga torrt. Del Shannon, han föredrar alltså en angel från jorden. Men finns det dem ifrån himlen också kanske? Ja, inte vet jag. Hur många astronauter är det som har gått uppe på månen? Ja, inte vet jag. Jag kan inte hålla reda på det där. Men en av dem som var på Apollo 14-utflykten. Han heter Edgar Mitchell. Han var den sjätte mannen då, att promenera uppe på månen. Och, tänk om man kommer till månen så är ingen lust att gå ur kapseln liksom. Först som man tog bil så stannar ingen lust att gå ur. han gick ur i alla fall, han var ute och gick på månen. Klart man ändå åkt så långt kan man lika gärna göra det kanske, tyckte han väl. Men han har nu berättat, han är väl uppe i 60-70-årsåldern någonting tror jag nu i det här laget. Edgar Mitchell då från Apollo-missionen, Apollo 14, han har nu berättat att aliens, såna här varelser från andra planeter då förmodligen. Han säger att de besöker jorden. Va? Vad är det här? Undrar man då. Jo, Edgar Mitchell, Apollo-astronaut, han säger att de här varelserna från andra ställen än jorden, de besöker oss, jorden har gjort så de senaste 60 åren. Och han säger att regeringar och myndigheter har då under alla tider dolt det här. Han säger att de försöker hålla det hemligt. Och en av de myndigheterna som heter NASA, de förnekar då att det skulle ha hänt, precis som han säger. Liksom så här catch 22. Han, astronauten då, Edgar Mitchell, säger att ja, vi har besök av främmande varelser från andra ställen än jorden och det här förnekar myndigheterna. Och myndigheten NASA som han då jobbade för, de säger att nej, vi förnekar det här. Men det är klart, det går liksom inte att, det är svårt för dem, vad ska de göra? Liksom, vare sig de förnekar det för att de ljuger eller de förnekar det för att de talar sanning. Så liksom det blir samma sak. Det är lite krångligt det här just med. Det är liksom en av de detaljerna i konspirationsteorier, att så fort man inte håller med så är man del av konspirationen. Jag tycker, jag har kollat in det här, just den hela här problematiken med främmande varelser som besöker jorden och hela det här UFO:n och allt det där. Och jag tycker faktiskt det är mer intressant att studera reaktionerna kring det här, därför att för det första liksom, som jag ser det, har fortfarande inte dykt upp något alldeles tydliga, entydiga tecken på att det verkligen är några från andra ställen här och besöker oss. Så därför tycker jag att då kan man ju liksom vänta med det tills man vet. Va? Jag har aldrig fattat den här idén att det skulle förstöra hela vår civilisation. Det skulle det väl inte. Om vi fick reda på att det fanns liv på andra ställen. Eller liksom, det skulle det väl inte alls, i alla fall inte min. Varför det? Om det nu finns liv på andra ställen, varför skulle det vara någonting så konstigt? Om det till och med var såna här som kunde liksom intelligent liv, som kunde röra sig och färdas och sånt där, liksom, varför skulle det förändra hela vår livssituation? Det fattar inte jag. Om det nu finns eller om det inte finns, det vet jag inte. Och om de besöker oss eller inte besöker oss, det vet jag inte. Men jag kan liksom inte förstå att det skulle förändra någonting. Och det inträffar någonting väldigt konstigt med hela den här frågan. För de kanske har rätt om någon som säger det, för att det är nästan mer intressant att kolla in de som förhåller sig här på det här på något sätt. För det finns jättemånga som liksom har en panikreaktion. Nej, det får inte finnas, det får inte finnas, det får inte finnas. Och då inträffar en väldigt konstig sak som jag aldrig har fattat. För då är det så här va, det finns liksom tusentals fall varje år när det är någon människa eller en grupp människor som liksom ser någonting så här på himlen. Oj, vad är det där? Men jag har sett saker på himlen som jag inte vet vad det är. Och då folk, jag menar, en gång så har jag liksom tänkt att ja, vad är det där? Var det någon fågel? Vad var det för fågel? Ja. Men det konstiga som händer är att när folk ser saker så där och berättar det, då är det många i publiken som tror att de här som har sett, tror att den första personen som har sett någonting tror att det måste vara någonting från ett annan planet. Vilket inte alls är. Jag var ute i öknen en gång 1977, åkte bil med min tjej där. Det var i närheten av USA:s de här hemliga forskningslaboratorierna för nya flygfarkoster. Men hur som helst, vi åkte där och så var det någonting som flög över oss som jag inte vet vad det var. Det såg ut som en missil ungefär. Och det konstiga var att den flög liksom rakt över oss i bilens längdriktning där längs vägen. Men jag tänkte, vad kan det där vara? Men jag tänkte att det kanske är någon missil de håller på att testa. Det är konstigt att de flyger så här liksom lite slarvigt. Men jag vet inte vad det var. Och rent tekniskt så är det så här, när man har sett någonting som man inte vet vad det är, då är det ett UFO. Därför att ordet betyder egentligen unidentified flying object. Alltså man ser något men man vet inte vad det är. Det är allt det betyder. Men det, sen har ju det där ordet UFO liksom förändrat, fått en helt ny innebörd. Ungefär som att det betyder flygande tefot från Mars. Men det betyder inte. Det betyder att man har sett något, man vet inte vad det är. För bara några veckor sedan när jag åkte Saltsjöbanan då, så vid Saltsjö-Järla då, så tittade jag norrut. Och då såg jag någonting som flög. Så där, vad är det där liksom? Det var alltså ett UFO jag såg. Men vad var det för något? Jag vet inte, men jag skulle tro att det var någon form, för det såg ut lite liknande. Jag skulle tro att det var någon form av modellflygplan. Men det såg inte ut som ett vanligt modellflygplan. Det såg ut mera som, det såg också ut lite som en lång korv som ut och flög, som någon missil ungefär. Jag tittar lustigt alltså, men så jag vet inte vad det var. Så det var alltså ett UFO. Eftersom jag inte visste vad det var, så var det då för mig ett UFO. Vilket betyder alltså att det är unidentified. Man vet inte vad det är. Men det betyder alltså inte att det kommer från Mars. För det visste jag inte om det gjorde. Och det tror jag inte att det gjorde. Jag tror att det var någon som höll på och lekte med en avancerad flygfarkost där på något sätt. Så det var sitt UFO. En annan gång ute i Solsidan i Saltsjöbaden, då såg jag också ett UFO. Tänkte, vad är det där som är uppe och flyger? Och det lät också så här, som en sån där moppemotor. För det var ett UFO. Och så gick det en stund och sen var det ingen UFO längre. Därför att då såg jag vad det var. Det var en ganska rolig grej. Det var en sån där enmansflygfarkost som ser ut ungefär som en gummibåt. För det var en gummibåt som han satt i, men hade en jättelik propeller. Som man faktiskt kunde flyga med. Och jag har sett, jag undrar om jag inte har sett någon gång på tv och sånt där någon gång. Någon liten klipp någonstans. Men jag såg det alltså livslevande. Det var en man som flög över Erstaviken i en gummibåt med en jättelik propeller på. Den let som en moppemotor. Han satt där och jag tänkte att det skulle jag aldrig göra. Det verkar livsfarligt. Det var ett jäkla mycket, massa liv för så lite lyftkraft kan man ju tycka. Och man har nu mycket bensin att gå åt. Men det var alltså ett UFO. Ända tills den stund jag såg att det var en gubbe, en gummibåt och en propeller där bak och någon motor och slag. Då var det inget UFO längre, för då hade jag identifierat vad det var. I och för sig vet jag inte vad det heter, så att det är fortfarande ett UFO kan man säga. Men det är alltså det som är så intressant, att när folk då runt om på jorden rapporterar saker i skyn som man inte vet vad det var. Det var en annan gång jag och en vän i USA. Var var vi någonstans? I Los Angeles någonstans var vi. Vi var ute och åkte på kvällen och så stannade vi sedan vägen och tittade upp, och då var det högt upp i skyn, så var det någonting som liksom glimrade, lyste så där. Det såg ut som något metalliskt som bara hängde där uppe, såg ut som det var väldigt långt upp. Och vi liksom, det var ju ett UFO, för vi visste inte vad det var. Vad jag tror att det var, jag tror det var någon satellit. Och jag tänkte, kan man verkligen se satelliter så där? Den var väldigt långt upp och väldigt högt upp, och den bara speglade sig i solen som var på nedgång då, så att solen lyste på den där så man kunde se den, den var lite röd. Det blev lite rödartat ljus på den. Så det var ett UFO, eftersom vi inte vet vad det var. Men jag skulle tro att det var en någon satellit. Men vad jag skulle komma till var att jag kollade på Larry King. Och där gjorde de alltid sådana här sensation. För då händer det liksom. Det händer tusentals fall varje år att folk ser någonting i skyn och undrar, vad är det där? Och så rapporterar de in det ibland, va? Och då liksom så är det en massa konstiga kokogökar som hoppar upp och ner och hoppar upp och ner. Du tror att du har sett ett flygande tefat från Mars. Du måste vara dum i huvudet. Det finns inga. Det kommer en massa såna här människor som reagerar. Och liksom, jag har kollat på de här rapporterna. Jag har lyssnat in jättemånga människor. Och det allra vanligaste är de som blir intervjuade i radio och tv. Att de säger att, ja, vi såg någonting där. Det såg liksom, hur såg det ut? Ja, det såg metalliskt ut och det stod alldeles stilla. Det hördes ingenting och sen plötsligt stack det iväg. Så brukar de flesta storyna vara. Ett metalliskt liknande föremål som alltså ser metalliskt ut. Det är inga ljud. Och det ligger ganska stilla och sen plötsligt sticker det iväg väldigt snabbt. Det är som standardberättelsen för hur det här brukar se ut. Och ibland ser det ut som en liten rund disk. Och ibland ser det ut som en avlång cigarr. Och ibland som en jättelik trekant ungefär, alldeles platt, va? Och som sagt, att de inte ger något ljud ifrån sig. Att de ligger stilla, mer än flygfarkoster kan ligga stilla utan att ge något ljud. Och sen att de plötsligt sticker iväg. Det där liksom, så brukar standardbeskrivningarna vara. Jag lyssnar på hundratals sådana där via media. Men det intressanta är att de allra flesta som berättar om det här, de säger inte vad det är, för de säger att de vet inte vad det är. De säger att, ja, vi såg någonting som var metalliskt, ungefär som när jag åkte Saltsjöbanan där och såg det här som flög ovanför Saltsjöjärla. Jag vet inte vad det var. Jag tror att det var någon sån här ovanlig form av fjärrstyrd liten grej. Det var lite svårt att avgöra hur stor den var där, självklart. Så att jag tror att det var någon fjärrstyrd historia. Man tänker på de här drones som finns i Amerika som de har som spionageflygfarkoster. Det är alltså, man tänker sig modellflygplan fast lite större och så med allra modernaste senaste tekniken. De kan man alltså fjärrstyra på långa avstånd. Och kan man åka och spionera över fienden. Och man kan till och med ha bomber med dem och åka bomba med. Det är någonting som är ganska nytt som har funnits. Och när jag bodde i öknen då, Kalifornien, nära såna här där de utvecklar nya flygfarkoster. Det var tre ställen jag bodde nära ett av. Dels Andrews Air Force Base, alltså flygvapnet där man utvecklar nytt. Och dels China Lake som är US Navy. Ganska kul att det ligger en flottbas mitt ute i öknen, men det är alltså för att US Navy har en hel del flygfarkoster och de utvecklar de flygteknikerna ute i öknen där. Där såg man också massa som flög. Och sen finns ju Area 52 då, en litet stenkast bort därifrån också, där var jag närheten av. Och där utvecklar man också olika flygfarkoster. Så där såg man en del ovanliga flygmanövrar, hur de var ute och flög på massa olika konstiga sätt. Liksom det var för det mesta vanligaste jagar eller vad de heter, jag kan inte de där flyg, men F-15 heter de vanligaste, för som vi har Viggen då, va? För liknande sådana plan var en hel del som var ute och flög och upp och ner och fram och tillbaka. Och så såg jag B-2 Stealth Bomber, som är lite som den gamla flygande vingen som fanns på 50-talet. Alltså en jättelik vinge och liten flygkropp. Där har man försökt att härma naturen. Och istället för att försöka lyfta och flyga med sig så mycket som möjligt, med så lite ansträngning som möjligt, till att säga, så har man gjort, som vanliga flygplan är, så har man gjort tvärtom. Man har gjort jättelika breda och stora vingar och liten flygkropp. Jag vet inte hur stor besättningen är på en sån här B-2 Stealth Bomber. Det är bara några stycken. Men då får man alltså alldeles fantastiska flygegenskaper. Och jag har aldrig varit intresserad av flyg. Men när jag såg den här B-2 Stealth Bomber ute i öknen, så var det en fantastisk upplevelse. Jag såg den flyga några gånger därför att den var så tyst. Därför att den hade så mycket flygkraft att den behövde inte mycket energi. Sen hade man väl ansträngt sig eftersom den inte skulle höras. Den ska vara omärklig, så man ansträngt sig för att dämpa bort ljudet också dessutom. Men den kunde flyga riktigt sakta. Och den kunde vända och vrida sig med. Den var verkligen graciös. Kunde gå liksom lugnt och tyst och vända sig och vrida sig och gå väldigt sakta. Och det var någonting alldeles fantastiskt att se. Och Sen brukar han ha lite såna följeplan efter sig som förmodligen videofilmade den, och framförallt om den skulle störta eller gå ner så skulle man kunna se exakt vad som hände. Det var därför hon flög efter allt, det gissar jag. Så den var en alldeles fantastisk upplevelse att se. Och då tänker man ju så här, för det har varit en teori. När man bor då i de där ställena där det utvecklas nya och alltid hemliga flygfarkoster. För när B2 stealth-bomben var ju hemlig jättelänge, nu är den inte hemlig längre. Då måste väldigt många i lokalbefolkningen ha sett såna här nya flygfarkoster som då ska vara jättehemliga. Och där kan man ju förstå att om någon har sett, ja, jag såg någonting som flög väldigt sakta, stod nästan stilla i luften där, men det hördes inget ljud. Då är det självklart att representanter för myndigheten gärna vill gå ut och nej, det där har aldrig hänt, det där har aldrig hänt. Därför att det är hemliga saker det här. Och det finns vissa som menar att de kanske till och med har gått ett steg längre, för att inte folk ska börja hålla på och forska vidare i de där sakerna, så har man genast försökt gå ut och förlöjliga dem som säger sig ha sett såna här saker. Ja, ni tror att ni har sett flygande tefot från Mars. Det har det inte alls. Det finns inga sådana. Så en del tror att det är en medveten då, långsiktig strategi att förlöjliga såna här saker som folk ser, just för att man ska kunna hålla de här militära hemligheterna hemliga, så folk inte ska vilja liksom tro att de ser något eller vilja rapportera det, så att det har liksom blivit icke-politiskt korrekt att rapportera att man ens har sett såna saker. Och det är nästan det vanligaste, att många vågar inte rapportera att de ser såna här konstiga saker i skyn. Och den är ganska intressant, hela den här tefatsdebatten. Och det är mer intressant att studera hur reaktioner blir runt omkring än liksom själva frågan om de kommer från andra planeter eller inte gör det. Va? För jag kan inte fatta att det skulle vara så intressant. Va? Finns det liv på andra ställen i universum? Ja, det är väl troligt, va? I alla fall på Mars som ligger så nära, men kanske inte. Det är möjligt att det finns, och det beror på hur man definierar liv också. Det är en intressant fråga. Men kommer de hit sen? Ja, den sannolikheten är betydligt mindre, men om de gör det eller inte gör det, jag kan liksom inte fatta att den frågan skulle vara så jäkla viktig. Och än så länge har vi inte några tydliga tecken på att det finns. Därför tycker jag, då kan man vänta tills man har sådana tydliga tecken. Men under tiden så kan man ju fortsätta att fundera över det där. Men vad som inte verkar känt här i Sverige, men som är mer känt i USA där debatten och yttrandefriheten är mycket större, det är att det är alltså varje år tusentals rapporter. Det är människor som ser saker i luften, och det är inte så konstigt. Och det är människor som fotar saker, som videofilmar saker, eftersom det finns så mycket kameror ute nu för tiden. Det finns alltså tusentals rapporter varje år ifrån någonting som man har sett i luften som man inte vet vad det är. Och det här brukar rapporteras då och då. Det kommer upp då och då i nyhetsmedia. Men då dyker genast upp en massa idioter som säger att men det finns ingenting som kommer från andra planeter. Det har du, varför tror ni det? Och det har liksom inte de här rapportörerna trott. Lyssna nästa gång på någon som rapporterar om såna här saker. Det allra, allra, allra vanligaste är att A, de säger att de har sett någonting i luften som de inte vet vad det är. Och B, det dyker upp en massa andra gökar och liksom försöker förlöjla de här och säga att de tror på någonting. Det har de inte sagt. I de allra flesta fall så säger de faktiskt inte det. Och Larry King då, där brukar man ta upp såna saker. Och han liksom ropar ut, var är ett UFO? Och då har man alltså missbrukat själva ord. För UFO betyder alltså att man inte vet vad det är. Unidentified, va? Det betyder inte att det är ett flygande tefat från en annan civilisation. Det betyder inte det. Det betyder att man inte vet vad det är. Sen, när det gäller termen UFO, den har nu blivit så förstörd så den kan man inte använda längre, därför att de liksom, när man säger att det var ett UFO så säger man egentligen att man inte vet vad det är, men i mångas öron så har de har blivit så, det märker man liksom hur media då hjärntvättar lyssnaren av media in till att tro saker som egentligen inte finns. Så att om man säger att jag har sett ett UFO, då tror då liksom lyssnar i många fall att man säger att jag har sett ett flygande tefat från Mars eller så här. Men det har man inte sagt. Man har sett att jag har sett ett UFO. Man vet inte vad det är. Och här kan man liksom märka hur hjärntvätt via media fungerar. Det är jätteintressant. Jag tycker att hela den problematiken är så jäkla intressant. Att folk har förutfattade meningar, och det är så våra hjärnor fungerar. Det är alltså inte så att vi tar in media och som vi lyssnar och tittar på liksom, som är videobandspelare, bara registrerar helt neutralt. Vi fungerar inte så. Utan våra hjärnor fungerar som Google. Vi har redan en massa fördomar och information i våra huvuden. Och det här gäller synintryck, hörselintryck, språk man hör, händelser man ser och allt möjligt. Vi har redan en massa saker lagrade i våra huvuden. Och sen är det som att man googlar, att det kommer in någonting nytt som man inte vet vad det är. Och så går man ut och googlar det ungefär, så funkar hjärnan. Och då letar den fram tidigare erfarenheter ifrån samma sak. När du står vid busshållplatsen, så där, tittar liksom i körriktningen framåt och så kommer en buss. Ja, du hör ju bussljudet och du ser liksom framdörren på bussen där. Det är det enda du ser, men då i ditt huvud så tänker du dig att här är en hel lång buss. Så funkar det ju, eller? Ja. Men det behöver inte vara det. Det skulle ju faktiskt kunna vara bara framänden på en buss, liksom på ett litet chassi. Det skulle kunna vara en liten, som en liten pickup som är ombyggd med en så här framdörr på en buss längst fram. Det skulle kunna vara det, men sannolikheten är ju jätteliten, utan förmodligen är det en buss. För att vi ska kunna leva så måste vi använda våra fördomar, det som är det vanligaste. Och det är så våra hjärnor fungerar liksom. Så att det, och det är så media fungerar, med att ständigt liksom pumpa in saker som vi sen längre fram då använder. Ja, och därför är den här hela UFO-debatten jätteintressant. UFO betyder ju alltså Unidentified Flying Object. Den titeln, eller den termen ska jag säga, är lite olycklig, för att det behöver inte vara ett flying object. Det behöver inte vara ett object, utan det finns ju en möjlighet med ljusfenomen. Om man tänker sig en mirage, vad heter en hägring. Att något ljus som finns någon annanstans kan ju återspegla sig i luften. Man kan tänka sig att precis som man riktar strålkastare upp i skyn och som lyser mot månen. Man kan tänka sig att man kan då skapa någon form av hologram eller någonting. Att det finns någon ny sån teknik som delar de här fenomenen som folk ser då ute i öknen på natten eller även på dagen. Det kan ju också vara experiment eller lekande med någon form av optiskt bildade fenomen. Då får man ny hemlig teknik eller något sånt där. Och då blir termen UFO lite fel. Unidentified är fortfarande rätt, men flying är väl ett frågetecken om det flyger, och object är det ju kanske inte då. Så att man borde kanske hitta en ny term för någonting som är oidentifierat. Och sen ska jag bara säga en sista sak. Jo, det är kanske okänt i Sverige, för våra media tar inte upp de här sakerna så mycket. Men en sak som man ska veta är att, för jag lyssnade väldigt mycket på det här Amerika. Det är alltså tusentals rapporter varje år från folk som ser såna saker i skyn och inte vet vad det är. Och det är liksom vanligt folk. Och det är liksom, det är väldigt många flygtrafikledare som onekligen borde veta vad det är, hur det brukar se ut ute i luften. Det är väldigt många poliser som är i tjänst och är vana att kunna se, observera saker. Det är väldigt många piloter, civila och militära, i tjänst, uppe i cockpit och nere på marken när de inte är i tjänst. Och det är en hel del bilder och sådär. Det var någon polishelikopter i England här bara för några år sedan som filmade också någonting som uppe och flög. Och man kan också höra på inspelningarna, folk har kommenterat det. Jag sysslar väldigt länge med talk radio, man kan höra väldigt väl på hur folk pratar, om det är äkta eller om det är inte äkta, om de sådär. Så att även när man hör folk, inspelningar som är gjorda när de ser saker, så kan man höra lite grann på deras berättelser hur de själva upplever det. Så det finns alltså en hel del sådana rapporter varje år. Det är ganska sällan svenska media tar upp det här, för här finns liksom den politiska korrekta idén att nej, det finns ingenting, det där är bara någonting konstigt. Och det intressanta är att folk ser en hel del saker uppe i skyn och vi vet inte vad det är. Och det kommer en massa videofilmer och det kommer en massa bilder och det kommer en massa berättelser och inspelningar. Det finns radarinspelningar massor också och sådär. Och det finns några rapporter då och då. Var kanadensiske försvarsministern, eller förre försvarsministern, som gick ut och sa att det finns sånt här som kommer, men det är förtig sådär va. Och nu var alltså en astronaut som gick ut och sa samma sak. Amerikansk astronaut. Och det finns även sen en NATO kommandant som fanns i NATO som skrev, om det var på 70-talet eller 80-talet, skrev en rapport om alla flygande saker man inte visste vad det var. Och under kalla kriget så var ju väst rädda för att det var öst givetvis, och öst trodde säkert att det var väst. Och det var kanske det ena eller andra också. Det kan ha varit så många hemlösa där. Och jag menar, mexikanska flygvapnet rapporterade om någonting här för några år sedan också. Så det finns en hel del sådana rapporter, och det är lite synd i svenska media att man tar upp så lite av det här, och det finns alltså en stor omedvetenhet i de svenska medialyssnarna och bevakarna om att Tusentals rapporter kommer in varje år. Det finns en massa foton, bilder, videofilmer och allt annat sånt här. Och det finns många, det finns radarinspelningar och det finns många rapporter. Och det finns många trovärdiga som rapporterar om det här varje år. Och det intressanta är ju de rapporter som kommer när folk rapporterar om samma sak, oberoende av varandra. Och det hände här i, det var i Texas för inte så länge sedan. Och det hände i Arizona för inte så länge sedan. Även för några år sedan i Arizona. The Phoenix Lights kallades det. Alltså när många människor, oberoende av varandra, rapporterar in samma sak. Och de har antingen stått och sett på de här sakerna från olika positioner, eller någonting har rört sig då eller synts från olika ställen på himlen på olika tillfällen. Och det är intressant, för liksom hur fejkar man sånt? Och någon gång då kan man kanske göra, men det här händer ju ganska ofta. Så att mängden såna här rapporter och att flera oberoende av varandra och att många trovärdiga och många mekaniska observationer som finns då i form av radar och foton och allt sånt här, det gör liksom att allt det här, nej, det funkar inte att det kan vara påhittat. När man lyssnar på de här människorna, man lär sig höra då vilka som har sett någonting och inte har sett någonting. Så jag tycker att det vore intressant med lite seriös forskning kring det här. Och jag kommer ihåg att jag föreslog det här på såna internetsidan. Man skulle forska lite mer i det här. Hur kommer det sig att folk ser saker och ting? Vad kan det bero på? Och då var det ena som sån här jubelidiot som liksom trodde att jag då sa att det var flygande tefat från Mars ungefär som kom hit. Vilket jag aldrig hade sagt och aldrig hade menat. Så att media har liksom fördummat folk genom att trigga liksom vissa åsikter i huvudet på när de hör vissa saker. Och därför tycker jag att det här är jätteintressant som media- och folkrörelsefenomen, hur man är så hjärntvättad av media att man reagerar liksom på ett stimuli och tror genast någonting. Så med detta vill jag ha sagt att det är tusentals människor som ser konstiga saker i himlen och de vet inte vad det är. Och det kunde vara intressant att liksom veta lite mer om, för att det är ganska intressant att veta vad det är vi ser, vad vi inte ser. Och själv så tror jag att en del av de här sakerna är hemliga militära flygfartyg som man inte vill avslöja, och därför inte, det är därför militära myndigheter inte berättar vad de har sett. Men det här sker då, det här hemlighetsmakeriet sker då av en liten grupp som håller på med teknisk utveckling. Jag vet, i USA kallas det för Black Projects ibland. Det är alltså bara en liten del som känner till de här sakerna i så fall. Så den allra största delen av myndigheterna i USA som går ut och förnekar det här, militär eller civil eller guvernörer och sånt där, de vet oftast inte om vad det är. Och de förnekar alltså ärligt, så att säga, nej, jag hade ingenting med det här att göra. Jo, jag ska nämna en annan detalj också. Jag nämnde ju officiella, det var så för guvernören i Arizona. När det var det här Phoenix Lights för det är nästan 10 år sedan nu, det var så folk som såg ljus i himlen. På många olika ställen i Arizona var tusentals som såg det vid samma tillfälle. Det visades på tv-nyheterna och sådär. Guvernören gick ju då ut och förlöjligade det där. Han hade klätt ut en medarbetare till... Han sa, nu vet vi vad det var som syntes. Och så hade han klätt ut en medarbetare i sån här liten sån här silverkostym. Ungefär som såg ut som var en sån där alien från Mars ungefär. Med konstiga ögon och stort huvud och sådär. Han gick ut och förlöjligade det där. Men nu då, 10 år senare, när han är pensionerat som guvernör, har gått ut och avslöjat att de visste faktiskt inte vad det var. De hade faktiskt rapporter om det där som hade synts, men de visste inte vad det var. Men det hade synts en massa saker. Och han har då gick ut och förlöjligade då, men har nu gått ut och sagt att det var liksom egentligen fel att förlöjliga det, för att han hade själv sett det också. Sett de där ljusen tillsammans med sin fru hemma på sin tomt. Så det är ganska intressant liksom hur den här förnekelseapparaten också fungerar och hur fördomar fungerar hos människor och sånt. Därför tycker jag att hela den, alltså hur myndigheter fungerar, hur media fungerar och hur människor fungerar, hela den problematiken tycker jag är ofantligt mycket mer intressant än huruvida det kommer några från andra planeter. Ja, det här är lagom Beach Boys. Barbara. Det var en av mina favoritlådor. Redan då var det 66-67 någonting den här kom. Jag tyckte den var så ball. Jag gillar den där stämningen där också. Trevliga partystämningen. Och Barbara Ann med The Beach Boys från 60-talet. Richie Valens. Ja, det var väl 50-talet då vi hoppade tillbaka till Richie Valens. Come on, let's go. När Beach Boys-stämningen vill jag ta tillbaka, så jag plockade fram California Girls. Egentligen var det Steve Random som valde den precis nu. Han hoppade in bara efter Richie Valens, men den passar lagom tycker jag. Det här påminner också självklart om 60-talet. Var det inte 67 eller var det 66? Jag kommer inte ihåg riktigt. Åren flyter ihop. Girls are hit by really dig. Yeah. Wish they all could be California. Ja visst, jag och min tjej var faktiskt ute och promenerade igår och gick förbi den här gamla mellanstadieskolan där jag gick då hela mellanstadiet. Och jag tittade upp mot klassrummen och kom ihåg man brukade sitta där inne och titta ut. Och nu var jag liksom där utanför att titta in. Lika undrande liksom som jag satt där inne då. Titta ut och ville ut och liksom undrade hur det var där ute. Så att jag nu där ute eller stod där ute och titta in och undrade hur det var att sitta där inne. Ja, det är, man lär sig aldrig. Jag vet, det är alltid bättre på andra sidan. Jag förstår ingenting. Anslag utgör för denna sändning vet jag dock är Föreningen Musik och Media. Jag sänder här på vardagarna mellan 8 och 9. Lasse Lundberg heter jag och du får gärna kolla in min hemsida. Om du har missat någonting i de här programmen så ligger de burkade där. Det brukar dröja någon timme kanske, men så finns de där upplagda. Radiolars.com kan man gå till då. Och musikomedia.com är föreningens hemsida. Ha det så bra. Hej då. Nu lämnar vi över till Radio Rörstrand på 95,3. Hej så länge.